Kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Här är programmet där du får lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka. Producent och teknik för programmet är jag, Ulf Gustafsson. Inspelningstekniker i Värnamo kyrka är Lennart Johansson. Ja, idag får ni inte höra Håkan Sundliden med bibelförklaring, utan han är i Stockholm, eller var i Stockholm i tisdags. Så därför får ni höra Håkan Persson idag istället. Och vi har kommit till del 43.
Jaha, då är det inte den riktigt den vanliga Håkan som står här idag. Dock en Håkan. Håkan Sundliden befinner sig i Stockholm. Och jag har lovat att jag ska ta detta passet idag. Och ska haka på precis där ni slutade sist. Ska jag prata ännu högre? Ja, men då gör jag det. Och vad jag har förstått så ska vi börja på kapitel 15, vers 21. Men vi ska börja med att be tillsammans. Herre, så ber vi dig att du kommer med din heliga ande när vi ska få läsa ditt ord. Att du välsignar vår stund tillsammans. Och hjälp oss att få lära känna dig något bättre. Vi lägger denna stunden i dina händer. I Jesu namn. Amen. Jag läser från det 15 kapitlet och från den 21 versen. Och jag använder mig av Bibel 2000. Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kananeisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: Säg åt henne att ge sig iväg. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade: Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner för honom och sa: Herre, hjälp mig. Han svarade: Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, herre, sa hon, men hundarna äter ju smulor som faller från deras herras bord. Då sa Jesus till henne: Kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. Själva den här perikopen, eller denna del av kapitel 15, kan man dela in i tre delar. Den första delen, det är egentligen i vers 21. Och sen en anknytning också i vers 29 som jag inte har läst ännu. Där det finns en ramberättelse. Det vill säga det försöker sätta in var Jesus befinner sig. Var han är i området. Och sen så är det vers 22-27. Det är just själva undret när han botar den kananeiska kvinnan. Och sen är det vers 28. Där det är en kommentar till det som har hänt. Men först det här med området. Eller det geografiska området. Jesus, han befinner sig alltså på hedniskt område. Området kring Tyros och Sidon. Och just det området associeras med mycket avgudadyrkan. Och vi befinner oss ungefär uppe i västra delen av Libanon, ut med kusten. Där ligger Tyros och Sidon. I helt hedniskt område. Och det står också om Sidon att drottning Isabel kom därifrån. Ifrån första konungaboken 16:31. Jag kan bara återkoppla till den för att bekräfta det här om avgudadyrkan. Det står så här ifrån den 31 versen i det 16 kapitlet. Inte nog med att han begick samma synder som Jerobeam, Nevats son. Han gifte sig dessutom med Isabel, dotter till fenikernas kung Etbal. Och han började tjäna Baal och tillbad honom. Han reste ett altare åt Baal i Baals templet som han hade byggt i Samaria. Achav lät också göra en asherpåle. Och mer än alla det som före honom hade varit kungar över Israel handlade han så att han väckte Herren Israels Guds vrede. Så vi befinner oss i helt hedniskt område. Och i detta område så kommer den här kananeiska kvinnan till honom med ett rop. Och det här ropet, det är lite märkligt. För att hon säger: Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Och det som är märkligt med detta egentligen, det är att han, eller hon säger: Kyrie eleison, Herre, förbarma dig. Som också har kommit att användas av kristna. Men så lägger hon in Davids son i mitten. Och här råder lite delade meningar om hur man ska tolka detta. För att i den här trakten och vid den här tiden så pratades det ofta om Davids son. Och Davids son, som vi vet, var Salomo. Och vid den här tiden så börjar man prata om att han som är mirakelman och hade makt över demoner och andar, att han skulle gå igen på något sätt. Man hade hört om hans vishet. Och just det att han skulle komma tillbaka. Och då, när hon hade hört detta om Jesus, och när hon säger Kyrie eleison, men också Davids son, så förbryllar det lite grann. För man vet inte riktigt vad det är hon syftar på. Men jag kommer återkomma till det lite grann längre ner. För att det kan ha att göra med att hon kanske hade två utvägar i detta. Och det här med att Salomo skulle vara undergörare, det var också det som kanske gav henne möjligheten att gå till Jesus. För att hon behövde hjälp. Hon behövde hjälp med det botandet som hon inte själv behövde med någon där hemma. Och den här berättelsen på hedniskt område, den kan man också dra en parallell till, som ni läste tidigare från det 8:e kapitlet, med officeren tjänare. Också en hedning där Jesus botar. En hedning som också botas, inte på det sättet att Jesus lägger händerna på någon, utan att han botar den som finns på en annan plats. De kommer och ber honom om att han ska bota, trots att den som behöver botas finns på annan plats. Och här i Matteus evangeliet så börjar vi också ana att de första kristna församlingarna inte bara bestod av judar, utan också att det fanns hedningar som drogs till detta, det vill säga icke-judar. När Jesus, han hör hennes rop första gången, så står det ju att han gav henne inget svar. På något sätt så märks det som att Jesus, han nonchalerar den här kvinnan. Och jag tror att det har lite grann att göra med den bakgrund han själv ger i vers 24. Där han säger: jag har inte blivit sänd till andra än det förlorade fåren av Israels folk. Alltså på något sätt så var han sänd till judarna. Han Det var till dem han skulle predika. Och inga andra än, får vi lägga till. För sen vet vi ju alla i Matteus 28 sen, när han sänder ut sina lärjungar. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Så gör alla folk till lärjungar. Men än så var hans huvuduppdrag att möta judarna. Och därför så nonchalerar han henne. På ett lite, han var Messias var han. Och han, och hon hade ingen rätt till Messias på samma sätt. Inte löftet, för löftet var gett till det judiska folket. Och hon ropar till honom på avstånd. Men Jesus, han går inte henne till mötes, utan menar att det är fel i det här läget. Och så säger, så står det så här ju. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Barnen, det är bilden för det judiska folket. Och hundarna är bilden för hedningarna. Alltså det är inte rätt att ta brödet från judarna och kasta det över åt hedningarna. Det judiska folket var Jesus först och främst sänd för. Men sen här började ana att Jesus sträcker sig ett steg längre. Men sen hänvisar ju kvinnan till detta. Men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord. Och det är kanske här, för att knyta tillbaka till det jag sa innan. Med Herre, Davids son, förbarmade över mig. Hon kanske hade sett det här i de hedniska trakterna, att de tog de här små smulorna, att de försökte ta det av den förkunnelse som fanns att tas. Så hon visste, kanske anade lite grann, att detta var en Messias. Herren Jesus Kristus förbarmade över mig. Eller Kyrie eleison. Men också dubbelt för Davids son. Alltså att det kanske är någon Salomo som går igen. En mirakelman. Att det finns den dubbeltydiga. Det är bara min egen fundering. Och som sagt var, det råder väldigt delade meningar om det av bibelvetarna. Men när Jesus, han har mött denna kvinnan, och när hon har sagt detta, men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord, då kan han inte låta bli, utan han botar henne, eller botar hennes tjänare. För att Jesus kärlek, den är så stark. Och det var ett bekymmer för Jesus det här. Han älskade för mycket. Och det är någonting som världen inte förstår. Att hans kärlek var så stor så att han kunde liksom inte bortse från detta. Och när han ser på den här kvinnan hur stark denna tron, hennes tro är, så väller hans kärlek över och han botar. Och där blir hennes dotter helad. Så Jesu kärlek, den är så stark så att han kan inte bara negligera den. Och så börjar vi ana lite grann nu att Jesus går över mot hedningarna. Och de följande två avsnitten, från vers 29 till 31 och 32 till 39, tror jag också ska förstås på samma sätt. Jesus, han har alltså börjat betjäna hedningarna. Jag läser från vers 29. Jesus gick därifrån ut med Galileiska sjön och sedan upp på berget. Där satte han sig ner. Mycket folk kom till honom och de hade med sig lama, blinda, lytta, stumma och många andra och la ner dem framför honom. Han botade dem och folket häpnade. Stumma talade, lytta blev friska, lama gick och blinda såg. Och det prisade Israels Gud. Matteus, han räknar upp en hel rad sjukdomar för att visa att ingenting var främmande för Jesus. Och det finns ungefär på, jag tror det är 10 ställen i Matteus evangeliet där det står om, där det räknas upp sjukdomar. Och Jesus hela i alla de här fallen. En parallell här, jag ska läsa från Matteus 8:17. När Jesus, han botar Petrus svärmor. Och då hänvisar han också till profeterna. Och här är det till profeten Jesaja. Och detta att Jesus verkligen var sänd för att bota. Från vers 16 i kapitel 8. På kvällen förde man till honom många som var besatta. Han drev ut andarna med sina ord och botade alla sjuka. För att det som sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Han tog våra sjukdomar och han lyfte av oss våra plågor. Så Jesus, han botade. Han var sänd för att också få hela. Jag fortsätter läsa från 32. Jesus kallade till sig sina lärjungar och sa: det gör mig ont om folket. Det har nu varit hos mig i 3 dagar och har ingenting att äta. Jag vill inte låta dem gå härifrån hungriga, för då orkar de kanske inte ta sig hem. Lärjungarna svarade: varför ska vi få så mycket bröd här i ödemarken att all... Varifrån ska vi få så mycket bröd här i ödemarken att alla dessa människor kan äta sig mätta? Jesus frågade: hur många bröd har ni? 7 stycken. Och så några fiskar, svarade de. Då sa han till folket att slå sig ner på marken. Han tog de 7 bröden och fiskarna och tackade Gud och bröt dem och gav åt lärjungarna, och lärjungarna gav dem åt folket. Alla åt och blev mätta. Och man samlade ihop de överblivna bitarna. 7 fulla korgar. Det som hade ätit var 4 000 män, förutom kvinnor och barn. Och efter att ha skickat hem folket steg han i båten och for till trakten av Magadan. Folket hade här kommit till Jesus och stannat i flera dagar. Och att han befinner sig fortfarande bland hedningarna finns flera skäl att tro. Förutom om att det i vers 21 står beskrivet att han fanns kring Tyros och Sidon. Så berättar Markus på parallellstället samma sak. Han har också den här... mat åt 4 000. Och då går vi in i Markus, det 8:e kapitlet. Och sedan så står det först i vers 31 i 7:e kapitlet. Precis som i Matteus. Sedan lämnade han trakten kring Tyros och gick över Sidon till Galileiska sjön. I Dekapolisområdet. Och Dekapolis, nu har han förflyttat sig ganska långt. För Tyros och Sidon ligger uppe i Libanon vid den västra delen. Sen har de tagit sig antagligen norr om Genesarets sjö till Dekapolisområdet på östra sidan. Fortfarande längre bort så att han befinner sig i hedningarnas område. Och sen från 8:1 så är det även här när han ger mat åt 4000. Och sedan i vers 10. Själv steg han i båten tillsammans med lärjungarna och for till trakten av Dalmanuta. Alltså att han har tagit sig över på östra delen och befinner sig fortfarande i hedningarnas område. För att sedan också kunna transporteras vidare över Genesarets sjö. Men det kommer vi lite längre fram till. Men det är just detta att både utifrån Matteus och Markus så vet vi fortfarande att vi befinner oss i hedningarnas område. Det andra sättet som vi kan också förstå att vi befinner oss bland hedningarna så är det i vers 31 där det står: och de prisade Israels Gud. Där står inte att de prisade Gud, utan där betoningen ligger på att det är de prisade Israels Gud. Att de tillhörde ett annat folk. Att de hade lärt känna Israels Gud. En annan detalj som också talar för att Jesus betjänar hedningar här. Det andra brödundret när Jesus bespisar 5000 män. En del har sagt att ja, det här kanske är samma, men det är lite återkommer och det stämmer inte riktigt med antalet. Men det finns mycket skäl att tro att detta är alltså två olika bespisningsunder. När han betjänar judar i när 5000 män, då används ett grekiskt ord som heter korfinos, som betyder korg. 12 korgar, 12 korfinos var kvar. Men här, när det talas om 7 korgar, så används det grekiska spyris för korg. Och det var just det ordet hedningarna använde. Så att det finns skäl att tro att han är bland hedningarna också utifrån det. Dessutom så hör 12-talet, det var 12 korgar som blev kvar från när Jesus bespisade 5000 män. Och det ingår i judisk talmystik. Här när han bespisar 4000 män så blir det 7 korgar över. Och den 7, det är hedningarnas tal. 7, det syftar på hedningarna. Vi har alltså att göra med två olika brödunder. Vilket också förstärks i kapitel 16 i Matteus evangeliet, den 9:e versen. Där Jesus han säger: begriper ni fortfarande ingenting? Kommer ni inte ihåg de 5 bröden till de 5000, hur många korgar ni fick över? Och det står i direkt anslutning till efter han har gjort det här undret med 4000 män. En fjärde sak som också bevisar på något sätt att Jesus var bland hedningarna. I vers 36 så står det så här: han tog de 7 bröden och fiskarna och tackade Gud och bröt dem och gav åt lärjungarna och lärjungarna gav dem åt folket. Och där står det grekiska ordet efkaristeo. Och i det undret med 5000 män där används det grekiska eulogeo. Och här verkar det rätt uppenbart att det är den första församlingens nattvardsfirande som kallas efkaristi som har påverkat ordvalet. Att efkaristeo, det som var för hedningarna, det används också nu när detta ges till alla folk. Så att här finns en del ordval som gör också att det finns starka skäl att fortfarande tro att han befinner sig bland hedningarna. I sista versen så står, eller i kapitel 15, och efter att ha skickat hem folket steg han i båten och for till trakten av Magadan. Och sen, de som var uppmärksamma kan märka att jag läste i Markus evangeliet att han själv steg han i båten tillsammans med lärjungarna och for till trakten av Dalmanuta. Och här är vi också inne på väldigt osäkra, men det finns många som säger att Magadan, det ligger alltså på västra sidan av Genesaret, och att det skulle vara samma som Dalmanuta. Där är flera kommentatorer som saknar belägg för varken det ena eller det andra, men mycket talar för att det låg där på västra sidan. Så nu när Jesus har tagit båten över, nu är han inne på judiskt område igen. Han finns där tillsammans med sina lärjungar. Och jag läser från kapitel 16. Fariseerna och saddukeerna kom fram till honom för att sätta honom på prov och bad att de skulle låta dem se ett tecken från himlen. Han svarade dem: på kvällen säger ni, det blir vackert väder, himlen är röd, och på morgonen, idag blir det oväder, himlen är röd och dyster. Himlens utseende kan ni tyda, men inte tecknen för tiderna. Det onda och trolösa släkte begär ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än Jona-tecknet. Sedan lämnade han dem och gick sin väg. Nu återkommer Jesus till någonting som han har tagit upp tidigare, nämligen Jona-tecknet. Och Jona, trots att Israels folks tid, så sändes han till Nineve, till hedningarna. Alltså evangeliet skulle till hedningarna. På samma sätt är det ju här när Jesus börjar introducera evangeliet för hedningarna. Så Jona tecken, kan man säga, är två. Det ena, det är ju med hela den här symboliken av när Jona i stormen, när han försöker fly från sitt uppdrag, blir islängd i havet och sen blir svald i valfiskens buk. Och där inne i 3 dygn innan han blir uppspottad på stranden. Det ena tecknet där, det är ju för Jesu död och uppståndelse. Han efter 3 dagar ska uppstå. Det andra för Jona tecken, det är också att evangeliet är till för hedningarna. Och här, när Jesus påminner om Jona tecken för att riktigt visa hur obotfärdiga och tröga fariseerna och saduceerna är. Och det stryks också av det här som står i början, när det står så här: för att sätta honom på prov. Samma att de ville snärja honom, kom fram till honom för att sätta honom på prov. Samma ord som används här, sätta på prov eller snärja, samma ord används när Jesus frestas av djävulen. Uttrycket för att snärja honom, det är samma uttryck som används där. Jag fortsätter från vers 5. När lärjungarna for över till andra sidan sjön hade de glömt att ta med sig bröd. Jesus sa till dem: akta er noga för fariseerna och saduceernas surdeg. Men de sa till varandra att de ju inte hade tagit med sig något bröd. Jesus märkte det och sa: ni trosvaga, varför säger ni till varandra att ni har något bröd, att ni inte har något bröd? Begriper ni fortfarande ingenting? Kommer ni inte ihåg de fem bröden till de 5000 och hur många korgar ni fick över? Eller de 7 bröden till de 4000 och hur många korgar ni fick över? Hur kan ni tro att jag talade om bröd? Akta er för fariseerna och saddukeernas surdeg. Då förstod de att det inte var, var för surdeg i bröd han varnade dem, utan för fariseernas och saduceernas lära. Här får vi återigen se att hur lite lärjungarna trots allt förstått. Trots orden, om vi går tillbaka till kapitel 13 och vers 51. Denna Jesus har berättat liknelse om himmelen, det är ju i liknelsetalet. Och i 51 versen: har ni förstått allt detta? Ja, svarade de. Och återigen så kommer det fram att de inte har förstått så mycket. De anade att Jesus är Messias, men visste ännu ingenting av vad det innebar att Jesus, han var tjänaren. Och när de nu är på väg här så kommer de till ett ganska märkligt passus. Man kan tycka rent mänskligt ganska idiotiskt. Att de får 7 korgar bröd över och har inte en enda liten smula med sig. Trots att de vet att de ska ge sig iväg på en resa och de har allt detta, så bara glömmer de. Och så blev de bekymrade över detta. Och de tyckte det var pinsamt. Och då i vers 7, där de säger, men de sa till varandra att de ju inte hade tagit med sig något bröd. Och i det här läget så ger Jesus dem en andlig sanning som riktar sig också till oss. Han säger att de ska akta sig för fariseernas och saduceernas surdeg. Och då är frågan, vad betyder detta? Och lärjungarna förstod att från vers 12 då att han varnade inte för surdeg i bröd, utan han varnade för fariseerna och saduceernas lära. Liknelsen om surdegen har ju Matteus skrivit om tidigare. Och det finns lite olika tolkningar om det här med surdegen, vad det verkligen är. Hugo Odeberg, han menar då att kyrkan är det osyrade degen, eller det osyrade brödet. Men när den surdegen kommer in, att den kommer in i kyrkan och förstör. Att det är ondskan som tränger in även in i kyrkan. Däremot Michael Green, han säger det så här, att det ska uppfatta att det var någonting som uppfattades av de skriftlärda som något ont. Att surdegen låg i att de skriftlärda, det var deras sätt att tolka det som blev surdegen. Alltså budskapet var gott. Men när de tog emot det på felaktigt sätt så var det precis som surdegen kom in. Och det blev fel. Det blev med jäst. Så att antingen är det som där fariseerna och saduceernas lära, det var den läran som var surdegen. Eller så är det som Odeberg, att det är ondskan som kommer in och förstör. Eller som Michael Green, att det är de skriftlärarna de tar emot det som det blir ont. Jag tror att man kan använda sig av de alla tre för att se i olika vinklar. Att få olika infallsvinklar av det. För sen så kommer vi in på det andra också. Där Jesus han säger att jag är livets bröd. Att han vill ge den här näringen. Och egentligen så är detta ibland lite svårt att förstå eftersom det är så konkret. Vi satt idag på eftermiddagen och hade konfirmander och gick igenom de sju orden i Johannes evangeliet där Jesus han säger jag är, och så fortsättningen. Jag är livets bröd. Och det var ju ganska lätt för konfirmanderna att ställa upp att ja, det handlar, kan ju inte handla om att Jesus själv är en långfranska som man skär i bitar och sen så får ta och gotta sig av. Men på vilket sätt då? Ja, diskussionen den fortlöpte och ja, de vill ju inte säga för mycket för att säga de fel eller så. Men till slut fick vi ändå fram att ja, men det måste ju handla någonting om att han ger någonting som ger näring. Och inte bara för stunden, utan näring för livet. Livets bröd. Och att vi blir mättade på ett helt annat sätt. Någonting som räcker in i evigheten. När Gud han talar till oss genom Jesus så är det ett rent evangelium. Och surdegen kan då bli lite grann av den här lagiskheten som finns. Som så lätt smyger sig in i våra sammanhang. När evangeliet blir lagiskt, det är ju när inte evangeliet fullt ut får vara det glada budskapet, utan det blir budskapet och då måste du göra si och så. Och så blir det lite piskrapp när man står och slår och pekar på felen och pekar på så och så får du inte göra. Jag tror att det kan vara en fara. När man vänder det till att predika evangeliet utifrån det man inte får, än att predika evangeliet utifrån det Gud vill. Hoppas ni förstår skillnaden. Att man kan, att när man predikar och berättar om den kristna tron, så lägger man fram allt det positiva, alla möjligheter i bönen, i gemenskapen, i bibelordet, i nattvarden, med mera. Det är allt detta positiva som man bara får ta emot. Än att visa, så här får du inte göra, så här får du inte göra och så här får du inte göra. För då blir inte evangeliet det glada budskapet. Och det blir ett negativt sätt att framställa det som är så positivt. Precis som när man använder, när man ska berätta om någonting annat, till exempel inom idrott. Att man berättar hur man ska göra det. Till exempel, ja, spela innebandy. Ja, du ska använda klubban och du ska föra bollen och försöka göra mål där nere. än att börja och säga att du ska ha en klubba. Och då får du inte slå på någon och du får inte lyfta klubban för högt eller någonting sådant. Utan att berätta det som är det positiva. För när evangeliet blir lagiskt så förstör det det hela evangeliet. Och evangeliet upphör genom lagiskheten. För evangeliet i sig själv ger handlingskraft. Evangeliet är så starkt i sig själv och upphöjer. Så när Jesus i de här delarna visar vägen in mot evangeliet till alla, så är det evangeliet, det glada budskapet. Det är det han vill att det ska nå ut till alla. Men samtidigt så betonar han också var han är sänd för. Den är sänd in i det judiska folket. För att crescendot här i Matteus evangeliet, det kommer strax här efter. När Petrus bekänner Jesus som Messias. På något sätt så sker vändningen där. Men i detta, den här textmassan som vi har läst, så betonas att Jesus vill göra mer. Och det betonas hans kärlek som är så stor att han inte själv kan hålla inne med den. Det ger oss också väldigt mycket eftertanke för oss själva. Om Jesu kärlek är så stor att han inte kan hålla inne med den. Och det är den kärleken som han vill ge vidare till oss. Och det är den kärleken han också visar hos den kananeiska kvinnan när han botar dottern. Han visar det genom de här 4000 männen, förutom kvinnor och barn, hedningarna. Att han inte ens här kan hålla inne med sin kärlek. Och så kommer fariseerna och ska begära tecken. Och de här tecknena som de tränar sig ständigt på att uttyda med vädret och så vidare. Och så har de inte sett de tydliga tecknen som har getts genom historien. Därför får ju Jesus också gång på gång visa att han är den som det är sen som har pratats om. Det som profeterna talade om tidigare. Också att han är den som inte gör någonting av sig själv, utan han uppfyller faderns vilja. Och så står han bland de skriftlärda och saduceerna och visar på Jona tecken. Någonting som de känner till 100%. Men har ni inte lärt er någonting av detta? Ni måste kunna se det tecknet. Och så brödet och surdegen. Där Jesus också visar att någonting kan komma in och förstöra. Akta er för fariseerna och saddukeernas surdeg. Allt är inte en dans på rosor. Utan vi har blivit lovade en hand att hålla i och en väg att gå med. När Jesus säger jag är vägen, sanningen och livet, så vill han också visa på att det är han, det är endast genom honom vi kan gå. Så att genom detta så får han visa var tryggheten finns. Var allt detta som Jesus har kommit att berätta, att det är tryggheten hos honom och inte någon annanstans.
Thank you.
Jag har lyssnat på bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden, var det ju inte, utan Håkan Persson. Det här var rent att man vanlig grej, som man sa, så att säga. Håkan Persson var det som fick ta bibelförklaringarna denna förra tisdagen, eftersom Håkan Sundliden var i Stockholm. Producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson. Och här efter så kommer sändning ifrån Missionskyrkan och DMF och deras söndagsgudstjänst. Jag önskar er en riktigt skön och välsignad vecka som kommer. Hej då!